Och då fick man göra det man kunde göra. Och i det här fallet var det mycket klappa händer. Det är ett bra betyg alltså. Efter första två sångerna så var jag lite nervös att vi skulle behöva göra en jätteapplåd i slutet av alltihopa. Men jag tänker att vi gör det ändå. Himla bra ni är. Vilket är gott. Ni som har hört mig förut någon gång, jag heter Marcus, förresten jobbar här i församlingen, vet att jag tycker om att börja predikan på några sätt. Det ena är att vi vänder oss till varandra och säger vad kul att du är här idag. Sitter vi precis bakom kören får vi gärna lägga fram en näve och säga vad bra ni är också. Så börjar vi där. Man kan såklart vara bra även om man inte sjunger i kören. Och sen så ber vi tillsammans. Herre, tack att vi får fira gudstjänst, att vi får komma tillsammans som församling, som dina barn eller som nyfikna på vem du är. Att vi får bo i ett land där vi kan uttrycka våra tankar och våra tvivel, komma inför dig och söka dig som den du är, som levande, som helig, som älskande Gud. Jag ber för det som jag ska säga nu, att det får vara från dig. Och att det som inte är från dig, att jag antingen glömmer att säga det eller att vi inte kommer ihåg det när vi går härifrån. Vi längtar efter mer av dig och vi vill fylla på av vad du vill ge idag. Vi lägger oss själva och gudstjänsten i dina händer. Amen. Det är otacksamt att gå upp efter gospel. Men det är också väldigt roligt. Jag hoppas att jag inte kommer hosta för mycket. Jag är lite förkyld. Men ska försöka. Annars har du en liten roligt uppdrag, Hannes, att när du ser att det är på gång så. För några år sedan, så när jag var ganska ny här, så hade vi det vi kallade söndagkvällträffar för unga vuxna. Lite samtal blandat med bibelstudier, med funderingen på hur lär vi känna Gud ungefär. Och få prata om ämnen som var ibland lite tuffa. Och någon gång, jag minns inte vilket år det var, så det var ofta de som kom på de här som också fick komma med förslag. Kan vi inte prata om det här? Och sen var tanken ungefär en kvart så där, lite introduktion och sen så samtal i små grupp eller i stor grupp kring ämnet. Och sen fick vi frågan, kan vi inte prata irrläror eller villoläror? Alltså det som inte är sant. Alltså avarter av kristendomen som vi inte tror. Och det kan vara jätteviktigt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Och jag bjöd in min gode vän Joel McKinnis. Han har varit här och predikat några gånger, så att några av er vet kanske vem han är, för att göra det här. Han är klok. Och jag kan tänka mig, nu gissar jag, att de som hade frågat om det här ämnet eller bett om det hade gärna kommit, och det hade tyckt det var skönt också på ett sätt, och fått en lista, ett papper kanske med en överskrift: irrläror, avarter, håll dig undan, och sen en liten lista som man kan checka av. Ja, ah, dit ska jag inte gå, dit ska jag inte gå. Och Frölunda Pingst verkar lurigt. Det var någon som tyckte det var kul. Såklart inte. Tack och lov är ju Joel alldeles för klok för att göra en sån lista. Man skulle säkert kunna göra det. Och antingen så skulle det vara en riktigt, riktigt kort liten rackare med några riktigt obskyra små sammanhang här och där över världen. Och sen inte så mycket mer än det. Inte så hjälpsam kanske. Eller så skulle det vara riktigt uttömmande, där varenda liten kyrka utom Fiskebäcks frikyrkoförsamling skulle stå med på. Och kanske eventuellt även den. Så han började helt i andra änden. Vad är det egentligen som är sant? Där började han. Och så hade han en liten utläggning kring det. Och sen delade han upp oss i små grupper, och varje grupp fick ett sånt här papper. Jag tror vi ska få upp en liten triangel här. Och sa han, och om någon sjuksköterska här får ni gärna rätta mig om jag har fel. För det var så här sa han, och då ska jag föra det vidare till honom. Att när man kommer till en olycksplats så gör man en liten avstämning av de skadade. Och delar upp dem ungefär enkelt sett i tre olika kategorier. de här kommer nog inte överleva även om de får hjälp. De här kommer överleva, men de behöver hjälp snabbt. Det här gänget kan vänta lite. Det är inte så allvarligt. Och sen så snodde han den, gjorde om den lite och la den utifrån tron. Och så kallar han de här fina, snygga orden primärläror, sekundärläror och tertiärläror. Det är ett svårt ord. Och så fick varje grupp en sån liten triangel. Och sen fick man ett nytt papper med lite påståenden som vi klippte sönder så man fick små lappar. Jag har med några här, så vill man göra det här hemma som en rolig söndagsaktivitet sen, så får man jättegärna komma till mig efteråt. På den här lappen så stod de här följande påståendena, eller sammanhangen. Treenigheten. Skapelsen och evolutionen, hur gammal är jorden? Kvinnligt ledarskap i kyrkan. Rättfärdigheten genom tron, att det bara är genom tron vi får frälsning. De karismatiska frågorna, tungotalandens gåvor, en egen liten. Bibelns auktoritet, att hela Bibeln är Guds ord. Jesu fysiska, kroppsliga uppståndelse. Lovsångsstil, musikstil. Jungfrufödseln och Israels roll idag. De fick man på små lappar. Och sen fick varje grupp sätta sig och prata och fundera på, var lägger jag den här lappen i den här triangeln? Och jag gick mest runt och smyglyssnade. Och det var superspännande små samtal i, kan det vara tre små grupper kanske? Och sen så, när alla var klara, så fick man berätta för varandra och säga, så här gjorde vi, så här tänkte vi. Det fanns någon fråga, tror jag, som alla hade i botten. Jag tror det var lovsångstid. Det var man överens. Man kommer inte till himlen eller inte himlen, beroende på om man har orgel eller inte. Det var alla överens om. Några, kanske ett par, det här minns jag inte riktigt, hade alla grupper i översta. Men det var väldigt, ingen såg ju likadan ut som någon annan. Och när man började prata där grupperna emellan, så var det någon grupp som sa, ja just det, det där var smart. Så gjorde man en liten justering. Man får alltid ha en ödmjukhet. Och det var ett kanonsamtal. Och det här har jag burit med mig väldigt mycket. Jag har använt den på några andra ställen. Och haft funderingen kring, vad ska vara i triangelns topp? Och vad ska inte vara där? Vad finns det som jag inte är beredd att kompromissa med? Och varför såklart? Och vad finns det utifrån det? För det som inte är i toppen, det är någon annanstans. Utan att säga att någon fråga är oviktig, vad gör att den inte hamnar allra överst? Jag har gått och tuggat lite och tänkt på det. Jag har inte haft ett kanonsvar för mig själv. Då har jag nog fortfarande inte exakta vad som gör varför. Men jag har insett mer och mer hur viktigt det är att jag har lite koll på min triangeltopp. Och här tycker jag, ni som läser församlingens veckobrev som kommer ut i mejl varje vecka, att Alliansmissionen i sin framväxt, det samfund vi tillhör, har varit väldigt sunda. Jag var på, säger vi, utbildningsdag, Bengt. Ja, vi var i Jönköping i alla fall, jag och Bengt, Hanna, Ludvig och Alma i tisdags. Jättespännande. Satt och pratade lite. Och i Alliansmissionens framväxt tycker jag att man har varit så sund och så modig i det här på något sätt. Man har varit jättetydlig med, det här är våran triangeltopp. I det här fallet så är det evangeliet om Jesus Kristus, korset och försoningen. Det ligger överst. Evangeliet till alla människor, det var ju verkligen en missionsrörelse som växte fram. Den är jätteviktig. Och troheten mot Bibeln som Guds sanna ord. De hade man alltid, eller har fortfarande, tack och lov, alltid i toppen. Och det har gjort att man har kunnat vara så flexibel och så fri i hur kommer det här till uttryck. Och det här är en jättespännande var det att förbereda den här predikan. För den har tagit en liten annan sväng på slutet. Och jag tror att det är Gud. Med den här utgångspunkten. För med den här tryggheten i toppen så kunde man se på det som händer runt om i samhället och tänka, vad spännande. Hur kan vi vara med här? Man såg att KFUM började med läger. Jag tänkte, det där verkar vara. Ursäkta. Lite spännande. Vi provar att göra läger vi också. Som kanske första kristna samfund i Sverige. Åtminstone väldigt tidigt. Men vi har med våran triangeltopp. Den ska vi inte liksom tumma på. Och så gjorde man läger och man insåg att det här gick väldigt bra. Körlägren har tydligen gått ner lite, men vi är på gång här nu, känner vi. Och bygga upp det igen. För triangeltoppen är med där. Det har vi ju varit tydligt med där vi sjungit här. Det är ju inget snack om att den toppen är klar. Man märkte att unga människor började flytta in till stan för att man började skaffa sig en examen. Förut så bodde man ju mycket mer på landet liksom och flyttade in. Ja, men det där händer. Vad spännande, vad ska vi göra då? Och man byggde liksom, ofta hyrde man ju ett litet rum hemma hos någon familj in i stan. Och sen så hade man inte så mycket mer än så. Då byggde man elevhem där man kunde träffas. Och då tänkte man, vilken kanonläge att vi bygger såna här elevhem som kyrka. Och där har vi med våran triangeltopp. Och många av dem, eller några av dem i alla fall, är ju församlingar idag. För de fick fortsätta att utvecklas och fundera på, vad ska vi göra? Svenska folket fick semesterveckor. Det har vi ju inte alltid haft. Eller, vi har kanske alltid haft det, men inte folket som sådant. Åh, vad spännande! Hur agerar vi det här? Och man köpte ett par gårdar, Bödagården och Guldbrandagården. Här kan vi möta människor i det här nya spännande som kallas semester. Men vi har med våran triangeltopp. Guds ord, evangeliet om Jesus Kristus och hur vi når ut med det. Det kom en flyktingvåg, eller några stycken. Och man startade språkcaféer och man öppnade upp sina hem så folk kunde få någonstans att bo. Och även där var ju triangeltoppen med. Oj, vad spännande det här som händer. Det är inte alltid att själva skeendet är som sådant kanske bra. Men hur kan vi vara med här? För vi har våran grundtrygg. Och man provade antagen hundratals andra grejer som inte gick så bra. Och det var helt okej. Okej. Det stod och föll inte med våran triangeltopp, men den här formen var inte så viktig. Det är inte så farligt. Det är inte där vi har våran trygghet. Våran trygghet har vi i just toppen. Inte vilka uttryck det får. Och det här tänker jag är kännetecknande för en frisk och sund rörelse. Det här är det viktiga. Hur gör vi det relevant? Och kyrkan har ju alltid varit någon form av organism eller levande rörelse som alltid har provat sig fram. Då och då har man helt slått huvudet i väggen och gjort totalfel. Men Guds ord och Guds kyrka har alltid hittat en väg. Alltså kallelsen att vara Kristi kropp i världen har alltid fått prova sig fram. För världen har alltid sett lite annorlunda ut. Men det man har provat sig fram har ju inte varit just triangeltoppen. Ett ord som ni kommer vara jättetrötta på i slutet av idag. Och för vi har många kallelser på ett sätt. Men en av kallelserna som vi får är ju att vi kallar att leva i världen men inte av den. Var vi ska vara, på vilken grund. Och om vi liksom är lite rädda, jag vet inte riktigt vad min grund är, vad min triangeltopp är, då blir det lite nervöst med vilka uttryck jag kan ta. Då tar jag gärna på mig skygglapparna som en häst sådär och säger my way or the highway. Det här är det jag vet, det här är det jag vågar, det ska jag köra på. Man blir inte så flexibel i uttrycken. Och då lever vi inte i världen. Och den andra risken, om vi helt enkelt provar allt och man följer med och känner vad spännande det här är, men ruckar lite på själva triangeltoppen, då lever man verkligen i världen, men man kanske också av den. Man fyller kanske på lite från fel håll, men man är på helt rätt ställe. Alternativt, man är inte alls på rätt ställe, men man fyller på från rätt håll. Och ingen av dem är ju kanon. Om jag fyller min bil med bensin som den går på, alltså jag fyller det genom passagerarutan, så går det sämre. Eller likadant om jag är jättenoga med att trycka in slangen i tanklocket och sprutar in mjölk. Det är också dåligt. Men båda, gör vi rätt, då blir funktionen. Det var en haltande bild, Robban. Ja. Så den stora frågan blir ju såklart, vad är triangeltoppen? Vad är det som ska vara där uppe? Och nu tänker alla, precis som vi gjorde för ett par år sedan, vad skönt att få en lista så vi vet. Men vad är det som är så viktigt att jag inte kan kompromissa med det? Och varför är det så viktigt att jag inte kan kompromissa med det? Och vad gör det med allt som inte hamnar där? Det vill säga det som inte är riktigt lika viktigt. Inte oviktigt, men inte viktigast. En sak som jag tycker är tydligt när vi läser Bibeln, och kanske framförallt Nya Testamentets författare, är att de har rätt bra koll på den där triangeltoppen. De har rätt bra koll, och det kanske är en underdrift att säga rätt bra, vilken grund de står på. Vad det är som är det allra viktigaste. Det är klart det är lite fusk när man är med som författare till Bibeln, för man är tydligt inspirerad av Gud. Man skriver ner det som vi kallar Guds ord. Men det var inte det att de var liksom robotstyrda och dikterat för dem. De levde i det här, de visste vad det var, och sen så fick Gud leda dem i nedskrivandet. Men det var väldigt tydligt att de visste, det här är det viktiga. I Johannes tredje brev så inleder han de första fyra verserna så här. Han skriver, från den gamle till den käre Gaios, som jag i sanning älskar. Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ, det vet jag. Det gladde mig mycket att få besök av bröder som vittnade om sanningen hos dig, hur du lever i sanningen. Ingenting glädjer mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Här skriver Johannes till Gaios, jag vet inte vem det är. Och vad gött att du har din grund stabil. Det finns ingenting som glädjer mig mer än att du lever där. Det gör mig glad. I Johannes första brev, i början där också, och också de fyra första verserna. Ursäkta. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. De har fått se Jesus på något sätt. Det här är så viktigt. Vad gött. Det här är det för kunna. De hade en tydlig grund där. I Petrus första brev, vi håller oss lite med smårackarna här, i en bit in i första kapitlet, vers 3-9. Det blir lite längre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka. Till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke, till omtanke och kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidiga synder. Men lev i där. Det här är också en viktig grund som han vill skicka med som allra första hälsning. Det här är en så tydlig grund. Jag har skrivit med från Judas brev här också, men nu har jag läst så mycket så att vi tar den sen. Jag tror inte det här är nya grejer för så många. Men frågan är om vi vet om det eller om vi kan det. Jag tror det är en liten skillnad där. Och en jätteviktig sak, tänker jag, det från predikstol har jag inte nu, men från estrad, så kommer uppdraget aldrig vara att ge någon ett dåligt samvete eller tänka att vad dålig jag är som inte gör det här. Men jag tänker, just en gospelhelg så är det ett kanonläge att försöka inspirera. För den glädje som förmedlas i gospel, jag tror det är den glädje som de här författarna vill åt här. Det är den glädjen som jag vill åt här. Att oj, om vi får upptäcka lite mer av det här. Vad fantastiskt det. Det finns så oerhört mycket här. Och med det sagt ska jag läsa en av mina favorittexter som jag... Nej, det kan jag inte säga, för jag läste det i veckan. Men det kommer nog kanske bli. För vi är lite olika som människor. Jag kan tycka lite gött med det sträva sparken där bak. Och ibland så behöver vi inte det. Det här är strävt. Och det är jag ibland också. Det är från Dietrich Bonhoeffer, Liv i gemenskap. Han drev ju ett prästseminarie liksom underjordiskt i Nazityskland, för att han trodde på en kyrka som stod för någonting annat. Han blev senare avrättad i koncentrationslägerna. Sedan 44 här, tog jag fel bokmärke, så skriver han så här. Och jätteviktigt, poängen här och det som det gör med mig är inspirerande, inte pekfingret. Han skriver om den kristna gemenskapen. Först måste vi åter lära känna den heliga skrift, så som reformatorerna kände den, så som våra fäder kände den. Vi får inte rygga tillbaka för tiden och mödan. I första hand måste vi lära känna skriften för vår frälsnings skull. Men dessutom finns det flera tungt vägande skäl till att allvarligt ställa det kravet på oss själva. Hur skulle vi till exempel någonsin kunna komma till visshet och tillförsikt i vårt handlande på det personliga och kyrkliga planet om vi inte står på fast grund i skriften? Om vi inte har en fast triangeltopp i skriften. Det är inte vårt hjärta som visar vägen, utan Guds ord. Men hur många tänker i vår tid, snart 100 år sedan, på skriftbevisets nödvändighet? Hur ofta hör vi inte alla möjliga argument ur livet eller ur erfarenheten anföras som stöd för viktiga avgöranden, medan man glömmer att söka stöd i skriften, som kanske skulle peka i alldeles motsatt riktning? Det är naturligtvis inte ägnat att förvåna att den som själv försummar att läsa och forska i skriften också söker bringa skriftbeviset misskredit, härlig mening. Och sista meningen. Men vill man inte lära sig att på egen hand umgås med skriften, är man ingen evangelisk kristen. Skulle du säga så, Anna? Hon nickade. Nej, det gjorde hon inte. Hon log. Jag tror inte att Dietrich här är ute efter att peka på någon, gå riktigt nära ansikte mot ansikte med Robert Jonsson och säga, skärp dig. Jag tror han vill säga, här finns en sån oerhörd skatt. Och missar vi den? Oj, vad vi missar. Och om någon säger det till mig i något annat sammanhang, jag har hittat en kruka guld på tippen, ta den om du vill, då tror jag inte att jag hade blivit arg. Kanske lite misstänksam. Vad gör den där och så vidare. Men jag tror det är det som är poängen. Här finns någonting oerhört viktigt. Något som får bli pyramidtoppen. Något som får bli grunden som vi sen kan vara flexibla ifrån. Och det här säger jag... Oj, ursäkta. Kanske mest till mig själv. För att det som jag har alltid fått brottas jättemycket med är bibelläsningen. Jag har alltid tyckt att den kristna gemenskapen, den har varit ganska enkel. Jag tycker mycket om folk. Bönelivet tycker jag inte har varit supersvårt. Det har kommit till gott såklart. Lovsången, fantastisk. Men det finns ingenting som jag har fått prova och jobba och slå huvudet i väggen gång på gång på gång på gång så mycket som är bibelläsningen. Jag har fått prova morgon, jag har fått prova kväll, jag har fått prova middag, jag har fått prova soffa, jag har fått prova säng, jag har fått prova kontor, jag har fått prova bussen, jag har fått prova toan, jag har fått prova allt. Och det är så svårt ibland. Men varje gång jag har en period som går bra, så känner jag, wow, vad det finns grejer här. Inte helt olikt det Robban sa här. Men det kanske är någon som känner att jag skulle vilja prova att vara ledare i någon verksamhet. Jag och Lars har pratat lite här nu några veckor om hur ska jag berätta för en människa att det här är inget som jag bjuder på. Det här är någonting som jag får. Hur ska någon kunna komma och säga, nu kan jag tjäna in i scouterna och sen få upptäcka, oj vad jag får någonting häftigt från det här gänget. Vet du ungefär så jag sagt? Ja, han nickade, tack. Det finns ingenting som gör mig så sugen på att bli scoutledare som att sitta med på scoutplaneringen. Det finns ingenting som gör mig mer taggad på att bli tonårsledare som när jag antingen är på en tonårskväll eller sitter på tonårsplaneringen. För där finns det folk som har hajat, här är något gött. Samma sak där, jag skulle kunna säga det som, ja, gå och bli tonårsledare, annars har ni inte hajat vad tonåringar är. Det är inte det det handlar om. Men det finns någonting gott där. Det har gått jättemycket från det jag skulle säga här. Vi gör så här, vi avslutar med en sista bild som jag har med. Men det är Mikael Telbe från Örebro som säger, det kanske inte handlar med bibelläsningen så mycket om metod som om attityd. Man ger tre nyckelord. Det första är närhet. Vi behöver komma tillräckligt nära och vara tillräckligt stilla för att höra Gud tala. Och det andra är förväntan. Vi behöver lära oss vänta och förvänta. Det handlar om att ge tid. Och den sista är ödmjukhet. Vi behöver lyssna eller läsa med en öppenhet att förändras. Och det här tror jag är en jätteviktig del. Det är kanske därför primärt som vi får läsa Bibeln. Jag fick min konfirmationsbibel 2003, året innan förra årets konfirmander föddes. Och där står det till Marcus Adolfsson, vem är det? Gåva från Skänninge Missionsförsamling, konfirmationsläsningen sommaren 2003 med bibelordet Hebreerbrevet 4:12, och det tror jag har bett att få upp också. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är verksamt. Här ska du komma ihåg en grej från idag. Så är det nog det. Vi läser kanske inte för att bibelordet informerar, utan för att det transformerar. Jag får någonting, framförallt så gör det någonting. Och det är superspännande. Och superläskigt, för det kastar våra behagliga, trygga liv helt på ända ibland. Men vilken glädje det är. Vad fantastiskt det är att få stå här och sjunga, eller sitta här och sjunga och känna det här. Oavsett hur mycket det svänger eller inte svänger, i det här fallet svänger det väldigt mycket, så är det sant. Det får göra någonting med mig. Och i den grunden, för att knyta ihop det, då vet jag att det här är vad Jesus Kristus har dött och uppstått för. Och då kan jag till många saker säga, vad gött att du tycker om det där. Jag gör det inte. Men all välsignelse där, för det är inte det viktigaste för mig. Men det säger inte emot någonting av det som är allra viktigast. Vi ber. Ja, Herre, tack att du är här. Och du ser de tankar och känslor som vi alla har nu. Och vi ber att du reder och leder. Att du skapar i oss en längtan och en glädje i att få närma oss ditt ord. Att få komma inför dig och få se lite mer av hur fantastisk du är. Tack för att du har dött och uppstått för att vi ska få leva. Och att vi får uttrycka den glädjen på tusentals olika sätt. Allt från att vara här och sjunga gospel till att gå i skogen, till att prata med någon, till att få hjälpa till där det behövs, till att få med och göra din värld lite vackrare. Men Herre, vi ber att du drar i oss, att du förvandlar oss ännu mer till att få likna dig. För du som har skapat oss och vet vad du vill med våra liv. I ditt namn, Jesus. Amen. Jag tror vi sjunger nu, va?
tacksamhet över att få vara med och sjunga. Oavsett om man sitter eller står. Eller om det är något annat, så ta varje dag. Ni får inte ha det så länge. Men så vi får alltid en möjlighet.